Ångestpodden här. Nej, fan. Men jag är så hungrig, förlåt. Alltså jag är så okonstruerad.
Nej, men detta kommer jag med.
Nej! Okay. Hej allihopa, varmt välkomna till avsnitt 346 av Ångestpodden.
Jag vet inte vad, vet du vad det var?
Nej.
Det var så gubbe på liksom P4-kanal.
Hallå! Ångestpodden här! Alltså, ja, det blev så konstigt nu. Ja. Men här är vi åtminstone.
Ja, här är vi. Och det är torsdag igen och allt som vanligt. Hej, H.
Hej.
Hej, hej, hej.
Men du, alltså jag måste få prata lite om min svett.
Okay.
Fan vad äcklig. Alltså så här, folk bara, hur kan du vara så äcklig? Jag svettas på sätt.
Men idag har du inte svettas så mycket väl,
eller? Absolut värsta.
Ja.
Det är tjejer som är så här, jag svettas ju aldrig. Ja, alltså jag men... kan typ inte bli svettig.
Jag har nu hört en tjej säga det.
Nej, en, har du hört en tjej som säger det? Du...
Som säger så, jag kan inte svettas.
Lägg av. Det är så många tjejer som säger det. Jag svettas ju inte ens när jag är på gymmet.
Nej.
Men man okay. bara, nej, okej. Okay. Mm. Vet du? Jag svettas som någon kollar på mig. Förstår du det? Det finns en också så här, jag vet, om någon är hypokondriker nu så kommer ni börja känna efter. För jag vet inte om det är det jag har gjort. Mm-hmm. Eller om jag har.
Ja.
Det finns nämligen något som heter hyperhidros.
Ja.
Som innebär att man svettas jättemycket.
Mm.
Och jag tror jag har den sjukdomen.
Mm. Men antidepp kan ju också trigga svettningar, eller?
Ja, skoja inte med mig.
Ja.
Och det är också så här, jag är inte ens varm. Det är inte det handlar om.
Nej, det är ju svettningar bara.
Ja, alltså jag, tidigt klimakterie, hur många gånger har jag varit inne på det?
Ja, många.
Alltså vad är det frågan om? Jag svettas så in i helvete mycket. Ah! Jag hatar det. Alltså jag hatar det. Jag blir tokig.
Jag fattar, men idag är du väl inte så svettig?
Jag vet inte. Alltså I guess.
Men, ja, ja, ja.
Men alltså, och det är också så här, nu tror ni, nu låter det som att jag skojar bort det. Förra veckan gick jag alltså i ångest för att jag svettar så mycket. Jag bara säger, jag kommer börja begränsa mina sociala kontakter. Jag får så mycket ångest på slag av det här. Och det är så här, vänta, vad är hörnan, vad är ägget?
Exakt, det är ju verkligen en väldigt stor fråga i det här. Alltså,
jag vågar inte ha färdig kläder snart.
Nej, nej men, alltså det kan ju inte jag heller ha. Alltså en färgad, tight t-shirt.
Nej, så här, jag ville beställa en klänning från Adore. Mm. Du vet, Petra Thungårdens märke.
Mm, jättefin klänning.
En blå sån.
Ja.
Nej. Alltså det är så att svettas under pattarna, på ryggen, armhålorna.
Ja.
Och nu låter det som att jag ska säga det för att jag ska vara så svulstig kvinna. Tills jag ju kom på att man bara inte kan vara svulstig om man inte är man, antar jag.
Kan, men det är ju inte normativt.
Hur mycket är din så, jag hatar män asmycket på skala idag?
Idag?
Min är fan 9.
Okej, okay. Ja, alltså det just nu kanske inte så mycket, men om en timme kan det vara, alltså det är liksom.
Men jag hatar män minst, extremt mycket just nu.
Jag får ju minst en sån om dagen när jag känner så här. Jag blir inte så att jag hatar män. Jo, alltså det gör jag ju med. Men med det här när jag bara så här, jag är så jävla uppgiven. Alltså de fattar ingenting.
Men du vet så äldre generationer.
Män är så skonade.
Ja, men alltså jag ser ju verkligen så min pappa som liksom feministisk och verkligen så. Men du vet, alltså det, så äldre generation män också.
Mm.
För så sa jag typ häromdagen någonting. Jag bara, men allt är strukturellt. Alltså du vet, jag var inne så. Ah, ja, det är kvinnohat och det hit och dit. Och pappa bara, men du ska inte dra alla män över en kam. Alltså jag garvade så fucking högt.
Ja.
Jag bara, läs en bok. Alltså,
ja, typ. Precis.
Men du vet, alltså, och sen förstod han ju när jag förklarade liksom.
Mm.
Men jag är så här, åh gud. Ja. Mm. Och min kille, han var, alltså, gud nådde. Läs böcker, Emil. Nej, jag skojar. Gud, vad vi är så på krigsstigen idag.
Ja, du fan var på tårna. Jag är inte alls där, känner jag.
Nej.
Helt så loj.
Vad har hänt sen sist då?
Ingenting. Alltså, jag är bara, jag menar bara så. Jag är inte alls så som du är idag.
Ja, jag är riv.
Ja, det kan jag vara också, vill jag bara säga. Men inte just idag.
Nej, okej.
Okay. Nej.
Vi är denna veckan sponsrade av Multigyn.
Ja, det veganska väletablerade varumärket som alltså har produkter som innehåller helt naturliga ingredienser som behandlar de vanligaste intimbesvären som vi kvinnor lider av.
Kom, fråga dig. Du ska bara fråga dig en grej.
Visst.
Har du haft svamp någon gång?
Ja. har du.
Ja.
Ja, för det har man ju.
Men det är inte så konstigt. Nej. Att vi har haft det med tanke på att väldigt många kvinnor någon gång i livet kommer drabbas av vaginalsvamp.
Ja, alltså 3 av 4 kvinnor drabbas någon gång i livet av underlivssvamp.
Du ser, det är så många som vi.
Och ungefär hälften av dessa får också tillbaka infektionen minst en gång.
Ja.
Det ska jag faktiskt också säga, så det är klart att det har alltid varit liksom, eller det är ju av någon oklar anledning väldigt skämmigt och tabubelagt att prata om liksom intimhälsa och problem man får down there.
Ja.
Men jag vet faktiskt att min mamma sa väldigt, väldigt tidigt till mig att så här, svamp kommer du få någon gång i ditt liv. Okay. Det var typ så i samband med att så här, man måste byta bikinitrosor när man har badat, för annars kan du få urinvägsinfektion eller svamp.
Och min
jag
sa, mamma. Svamp!
Ah. Det låter ju så.
Nej, men det låter så, hej, här är mitt underliv och här är en liten trattkantare.
Ja, precis, här alltså, växer det grejer för jag tar inte hand om någonting.
Exakt, liksom. Ah. Så är det ju såklart inte.
Nej.
Utan det är inte så konstigt. Jag menar, tänk hur mycket vi liksom stänger in underlivet. Vi liksom, det får inte andas tillräckligt. Detta pratade vi ju till och med en gynekolog om, som jobbar med multigyn också.
Ja, men liksom i slidan så finns ju en balanserad blandning av bakterier och svampar. Alltså vi har svampar där. Liksom.
Ja.
Men om den här balansen blir rubbad så kan det bli en överväxt av gästsvamp, vilket då ger upphov till en inflammation.
Mm.
Vilket alltså är helt naturligt och kan hända vem som helst.
Men det är inte så trevligt, för Nej. Det kan göra ont, det kan klia, det kan svida och så vidare. Multigyn har produkten Multigyn Flora Plus som direkt lindrar klåda, irritation, vita flytningar, och den här innehåller prebiotika.
Dessutom har produkten det idealiska pH-värdet för en hälsosam vagina, och produkten är såklart baserad på helt naturliga ingredienser.
Du, får jag säga en sak?
Mm.
Detta gjorde ju mig väldigt, väldigt trygg, för jag läste på Multigyns hemsida om Flora Plus. Då stod det så här: har Multigyn Flora Plus några biverkningar? Svaret är nej, det finns inga kända biverkningar.
Nej.
Hur tryggt?
Jättebra.
Och just nu så har vi en rabattkod som ger 20% rabatt på Flora Plus, men också alla multigynsprodukter på Apotek Hjärtat. Med koden Angestpodden20, alltså Angestpodden20, så får du 20% rabatt på alla multigynsprodukter hos Apotek Hjärtat.
Tack Multigyn. Vi är denna veckan sponsrade av Mendley.
Det är vi i stolt samarbete med Mendley, ja. Det är verkligen. Och Mendley är ju alltså chattterapi på riktigt. Chatta vad du vill, när du vill, med legitimerade psykologer och psykoterapeuter.
Ja, så du kan alltså gå i terapi varifrån du än befinner dig och anpassa terapin lite, ja, men utefter dig själv.
Ja, och också så här, man kanske kan tänka att så här, men gud, ska jag börja i terapi? Det känns som kanske så lång startsträcka. Nej, det går väldigt smidigt att komma igång. Det är jättelätt.
Så här är det när du väl har laddat ner Mendley, vilket du gör på antingen App Store eller Google Play. Då får du först svara på lite liksom, ja, men standardfrågor om ditt mående. Det här tyckte jag var väldigt bra när jag gick i terapi, för då får man liksom en ganska, man får liksom en överblick över ens mående. Vad är det egentligen jag behöver hjälp med? Hur mår jag? Och det här, de här frågorna hjälper ju då både dig och psykologen du sen börjar prata med, var man liksom ska börja någonstans. För det kan ju vara lite svårt, kanske speciellt om man ska gå i terapi för första gången.
När du sen väljer din terapeut så kanske du känner att så här, fast det här känns inte rätt. Och den här frågan vet jag att vi har fått innan, Sofie, att så här, gud, kan jag då byta terapeut? Ja, det kan du. Då kan du bara kontakta supporten hos Mendley, så hjälper de dig att hitta en ny terapeut som passar dig bättre.
Ja, du skriver så ofta du vill. Du får svar 3-5 gånger i veckan. Och det är alltså ingen väntetid. Så alltså, det du gör, alltså chatten är ju igång hela tiden. Sen kanske man inte får svar direkt, men du kommer få svar 3-5 gånger i veckan. Men det jag tyckte var så bra var just att så här, när en så här jobbig tanke kommer till den, eller kanske när man är i en sån där situation som man faktiskt har sökt hjälp för, då kan man skriva av sig direkt.
Jag får bara fråga.
Mm.
Om det är så att jag vill komma igång idag, då är det möjligt?
Ja, det är det.
Okej, Mendley är helt kostnadsfritt för alla i Sverige genom samarbete med regionerna.
Yes, de har 17 000 plus hjälpta användare, över 100 legitimerade psykologer och psykoterapeuter och 92% nöjda användare.
Tusen tack, Mendley. Jag vill nästan brista ut i sång för att presentera dagens gäst.
Jag med.
I operasång då ju.
Samtidigt känner jag att nej, vi ska inte bryta ut i sång, för då kanske Rickard skulle bara så här, aj, aj, aj.
Idag har vi med oss Rickard Söderberg. På Instagram heter han Gaytenor.
Ja.
Och jag vet, Sofie, att när vi har gjort sådana här inlägg där vi har bett er lyssnare önska gäster, så har Rickard blivit önskad varje gång.
Ja, jag förstår inte varför det här har tagit sån tid för oss.
Jag fattar inte.
Men nu var liksom bara, nu passade allt så bra.
Ja, för Rickard är aktuell med boken Transformation, en ja. Bok om en inre resa.
Ja, och den här inre resan kommer vi ju prata mer om i veckans intervju.
Vi rullar intervjun med den förtjusande Rickard.
Varsågoda!
Hej Rickard och varmt välkommen till
Ångestpodden! Tack snälla, ni har det så underbart här och blommor och allt.
Det är underbart att ha dig här.
Vad härligt att du känner så.
Ja.
Och att du är här.
Ja,
du ska få berätta för de som inte vet, vem är du?
Jag heter Rickard, jag sjunger opera, det är mitt dayjobb. Ja.
Är det därför du är i Stockholm nu för att sjunga i opera, eller är det för din bok?
Nej, jag är här för att prata med er och prata med träffa vänner och sådär. Annars bor jag nere i Malmö.
Yes. Ja, just det.
Vi kommer ju från Blekinge, så då hör jag att vi har lite dialekt.
Ja, ja.
Karlshamn, som vi. Men du ska få, alltså vi ställer en fråga till alla gäster i Ångestpodden, så den ska du få nu. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Alltså för det första, det allra första när du säger ordet är ju att det blir ett litet påslag. Det blir lite svettigt. Det är något som händer rent fysiskt i kroppen. Det är en kemi som omedelbart agerar. Men sen är det också något som jag har då tvingats, som många av oss, tvingas förhålla oss till. För att finnas i och leva med eller leva... utan, eller det är helt omöjligt att inte förhålla sig till det. Så jag försöker att inte bara göra det till den här känslan som kommer av att man käppar lite efter andan, utan också till någonting som jag kan hålla lite på avstånd och betrakta och se att det här finns. Och det här behöver jag förhålla mig till och leva med och vara i ibland och ibland inte i. Så här. Så det är dubbelt.
Ja. Vill du berätta
vad säger folk när ni frågar det här?
Ja, men det är så olika. Är olika. Om vi har forskare här är de ju väldigt så. Ja, men ångest det. men alltså många brukar nästan säga så som du sa nu att så här, ja men jag känner direkt. Alltså många gör faktiskt det. Sen är det en del som liksom ja, men kan vara specifika och säga så här, min ätstörning eller min panikångest eller så där.
Många också som på ett skämtsamt sätt säger bara så här, ja men det är mitt liv. Alltså för att man kanske är här för att prata ångest och då är man beredd på att det är det vi kommer prata om och då är man redan inställsam på att så här, ha det är mitt liv, så liksom hanterar man det på att, med att skämta bort det typ.
För vissa dagar måste man, i vissa dagar kan man ju inte bara gå in i det.
Nej,
man måste få skämta.
Ja,
det är åtminstone viktigt. När man bestämmer det själv. Alltså, jag kan inte skämta om din ångest, men
nej.
Jag kan skämta om min ångest.
Men vill du berätta om söndagen den 14 juli 2019?
Det var strålande sol. Det var en sån här dag som är svetten rinner på ett gött sätt. Och jag var på Öland för att fira kronprinsessans födelsedag. Och då får man ibland frågan om så här roliga saker man vill sjunga på. Och sjunga på födelsedagskalas är det roligaste som finns. Och detta var ett kul födelsedagskalas. Det var, det tillgav sig på den tiden då det kunde vara massa publik och massa folk. Och det var fullsatt på arenan och hela kungafamiljen var där. Och jag var där, Anders var där och massa artister och sånt. Och på utsidan var ju detta en helt ljuvlig dag. Jag hade massa smink och glittriga kläder och sjöng och det var så här fantastiskt. Samtidigt var det här dagen som på något sätt blev toppen på en uppförsbacke som jag hade gått i, inte veckor eller månader utan år. Kanske till och med årtionden. Där jag hade tryckt undan och förnekat den, det jag kände, de rädslor jag hade, den ångest jag hade, den sorg jag bar på, den, allt det där slitet med att trycka undan den. Och den dagen gick det inte längre. Jag orkade inte hålla emot. Jag var tvungen att, jag blev tvungen att totalt fejsa verkligheten som den såg ut just där och då. Och anledningen var både för att det blev emotionellt och känslomässigt ohållbart, men också för att det vid det här tillfället hade gått så långt att det hade blivit fysiskt. Mm. Fortplantat sig ut i hela min fysiska kropp. Så att det gick inte. Jag kunde inte längre. Så då den kvällen när jag somnade gråtandes i Anders famn, så visste jag att imorgon när solen går upp så måste någonting hända, annars så kanske den inte går upp så många fler dagar.
Mm. Gud, det blev väldigt starkt när du berättar. Du beskrev också som vi tyckte var liksom så målande, för att må väldigt dåligt och vara nära liksom en krasch. När du står på scenen och du får applåder, men du vet inte om det är för att du har precis gått upp på scenen eller om det är för att du har sjungit klart.
Nej, roboten var på. Mm. Oh. Jag sjöng jättebra, det var inte det som var konstigt. För mitt jobb kunde jag, men jag var inte där. Jag var någon helt annanstans.
Men blev du rädd då när du kände så här, när du inte helt plötsligt visste varför applåderna kom?
Oh ja, såklart. Mm. Men jag var också väldigt skicklig på att, eller tyckte jag åtminstone, att ta rädslor och bara hålla emot dem och inte ta dem på allvar.
Mm.
Men skillnaden den här gången var att jag tog dem på allvar.
Mm.
För första gången.
Mm. Men varför, för du vet ju någonstans här hela tiden att du har mått dåligt ganska länge, men att du har ignorerat det.
Mm.
Varför tror du att du hade gjort det? Varför hade du liksom inte vågat påbörja den här inre resan som du någonstans här förstår att så här, nu måste jag.
I samma ögonblick som jag öppnade den dörren så måste jag gå igenom det.
Mm.
Och jag visste att det här, jag visste inte vad som fanns bakom dörren. Så skulle jag öppna den dörren så måste jag hantera det som var bakom där, och jag visste inte vad det var. Det kunde vara ett monster, det kunde vara en äng, det kunde vara vad som helst.
Mm.
Så det är därför som jag drog mig för så himla, och jag tror det är därför så många, man lever i den här stressen och tar inte tag i det, för man, saker kommer rämna.
Exakt.
Och man kanske inte är redo för det, och det finns inte så här, jag tar det på tisdag, det är en bra dag, utan det finns liksom inget bra
det
tillfälle.
Passar aldrig.
Nej, det passar aldrig. Och nej, då är det bara, för mig var det bara att just den dagen, nu passar det jävligt dåligt, nu kör vi liksom, ja, läser till kungen och nu bryter jag ihop.
Ja. Men hade du känt liksom den dagen, om vi tänker, hade du mycket fysiska symptom då?
Jag hade väldigt mycket fysiska symptom. Ibland kunde jag ha migrän en gång i veckan, alltså, som jag fick medicinera. Jag var trött och sliten, jag hade massa utslag i hela kroppen, jag hade ont i kroppen, jag hade värk, jag hade allt det här, ni vet, som kommer av att det är något som är helt kajko i kroppen, men som jag inte hade identifierat, utan försökt mota bort eller sminka bort eller inte låtsas om eller inte lyssna på.
Mm. Men efter Victoria-dagen här, så dagen efter, så ringer du ju faktiskt en läkare.
Ja.
Vad händer då?
Nej, men för det första så var jag väldigt stolt över att jag ringde en läkare, för det är många som går kring och mår dåligt och inte gör det.
Ja, alltså verkligen.
Och det är ju så dumt, för har man ont i tänderna då ringer så här, det är lite fult att gå, nej, det är jättebra att gå till tandläkaren.
Ja.
Och har man ont i kroppen går man till läkaren, och har man ont i själen då ska man också söka professionell hjälp.
Ja.
Liksom. Så att jag är väldigt glad jag gjorde det, även om det var ett läskigt samtal att ringa. Men jag ringde till en läkare, för jag visste att jag måste börja någonstans.
Ja.
Och för min del blev det då att jag började med att försöka identifiera och hantera det som var det fysiska. För att jag behövde en kropp för att kunna göra en inre resa.
Mm.
Så behövde jag ha ett skepp att åka i.
Mm.
Och så jag behövde ha, liksom, laga och lappa det lite. Så det var där jag började.
Minns du det samtalet?
Oh, ja, det minns jag. Jag minns när jag ringde dit, jag minns när jag gick dit, och det var inte så farligt, för det skulle bli ta massa tester och då var ju allting fortfarande lite så här. Sen någon vecka senare skulle han ringa tillbaka och ge svaret på en del av de här sakerna. Och det var ju så, alltså att jag var, att bara vänta på det samtalet och veta att nu ringer det, där är numret och nu måste jag svara, och om 10 sekunder, förstår ni? Det är så death row, kändes det som.
Ja.
Så ringde jag och så sa han det som jag visste att han skulle säga, men som jag inte ville höra. Om de fysiska effekterna av allting som var.
Mm.
Med levervärde, med blodvärde, med inflammationsmarkörer, med allt som fanns i kroppen. Som jag på något sätt behövde förhålla mig till, hantera.
Mm.
Mm. För du skriver i din bok, så nu citerar jag, mina ständiga migränattacker, ångesten, håravfallet, svettningarna, ledvärken, andfåddheten, frakturerna, aknen över hela
vilken
kroppen.
Kille, va?
Den extrema tröttheten, återkommande ryggskott, hälsporre och benhinneinflammationer var inte bara inbildning. Det var symptom på en kropp och en ande i kris. Men var det på något sätt skönt att få en läkares utlåtande på det här? Alltså
det här pappret. Få det svart på vitt. Det betyder också att jag inte längre kunde skoja bort det.
Nej,
just det. Utan nu var det liksom oåterkalleligt. Mm. Det är nu. Så då var det nu. Det var
men
då.
Exakt. Ja. Men det är så, tror jag, alltså det är så för så många att det där liksom, ska man säga, beviset också på att så här, okej, jag överdriver inte. Mm. Eller så här, det jag känner, det visar faktiskt att det inte är bra.
Exakt.
Liksom.
Mm. Ja. För många som inte heller blir tagna på allvar, att man har alla de här symptomen och det är så här, jaja, men gaska upp dig eller det går över.
Mm.
Ibland gör det inte det.
Nej.
Nej, exakt.
Och då var det också, precis som du säger, jag har inte tänkt på det, men det var faktiskt gött att ha det svart på vitt. Här är det, både för mig själv men också för andra, att då kunde jag ställa in saker och säga att ja, men nu behöver jag sköta om det här.
Ja, man har liksom ett papper på någonting plötsligt.
Precis.
Ja.
Men först så vill ju läkaren ge dig massa mediciner.
Ja.
Vad kände du då?
Ja, jag kände att det är ju naturligtvis toppen. Mm. Men så var jag så här, men låt mig... Grejen med de mediciner som vi pratade om, det är ju att en del av dem var symptomhämmande snarare än att de gick på själva orsaken till det.
Mm.
Och jag tänkte att jag ändå förhållandevis ung, jag ska leva ett par år till, tänkte jag. Så jag ville se om jag kunde gå ett steg djupare och gå tag på kärnan i det. Och då kanske det fanns andra mediciner jag skulle ta för det. Eller något annat. Inte vet jag. Men jag ville gräva ner i det här och se vad som fanns under det. Inte bara ta ett piller och så känner jag ingenting längre. Men någonstans så skaver det fortfarande. Liksom.
Mm. Ja, för visst var det så att du hade liksom som en inflammation i hela kroppen?
Ja, jag hade. Alltså det finns ju olika typer av inflammationer. Jag har läst också på ert Insta. Skitbra! Ja. För inflammation är det bästa som finns.
Ja.
Det är det som gör att vi kan leva.
Mm.
Men så finns det ju då det som kallas låggradig långsiktig inflammation. Och den satt så mycket i min kropp att man kunde inte hitta ursprunget till. De försökte de röntga. De trodde kanske först ett tag att det var någon visdomstand som skavde och skapade. Nej, trodde de att det var i tarmen? Nej, det var det inte. Så trodde de att det var något med mina frakturer. Nej, du vet, de letade verkligen efter källan till det. Till slut fick de konstatera, nej, källan är du. Hela du.
Mm.
Så det, och det gjorde också att det gav massa följdeffekter. Att jag var, hade, mitt blodsocker var bara halabaloj. Det var som liksom en sockervadd. Och levervärdena var liksom blodtrycket var att man kunde knappt förstår ni?
Ja.
Så alla de här sakerna kände jag, jag måste börja någonstans, nysta i någon enda av den här hela mobilsladden.
Mm.
Så där började jag. Och med den här inflammationen började luska, började lära mig mer. Läsa på.
Men vad började du då med? Alltså, vad gjorde du för att må bättre?
Jag började med att skaffa mig kunskap.
Mm.
Att läsa, låna böcker, köpa böcker, kolla på avhandlingar på nätet, kolla YouTube-filmer, kolla föreläsningar, prata med folk som bara försöker förkovra mig, skaffa mig så mycket kunskap jag överhuvudtaget kunde.
Mm.
Jag tänkte att den här loggboken kommer jag behöva när jag ska ut och resa på livshavet sen.
Mm.
Så där börjar jag. Mm. Och sen var det bara att ta ett litet steg i taget och testa sig fram för mig.
Men vi tänkte, alltså du har ju tidigare pratat om att du var mobbad under tonåren och du har sådär. Men om du tänker liksom, vad har du haft för alltså kroppsuppfattning under din uppväxt? Alltså vad har du för tanke om dig själv och din kropp?
Nej, men alltså, vi är ju alla och jag i synnerhet så oerhört förgiftade av hur världen ser ut.
Mm.
Den bilden vi har av hur våra kroppar ska se ut, den är ju så sjuk. Så att det finns ju ingen människa som kan se med friska ögon på varandra längre.
Nej.
För att vi... När vi öppnar de här jävla... Jag sitter ju själv på mobilen hela... Alltså, det finns ju inte en bild där som talar om sanningen.
Nej.
Och att jag då ska tro att jag ska leva upp till de här retuscherade bilderna, det är fullständigt omöjligt.
Mm.
Och så tvingas jag varje dag inse att nej, jag misslyckas. Och bara det är ju helt... bisarrt att vi har hamnat där.
Mm.
Att vi har hamnat på plats där vi inte ser det här skeppet, vår kropp, som någonting som kan hjälpa oss att leva, som hjälper mig att känna och dofta och smaka och andas och se er och vara här.
Mm.
att den här hjälper mig att uppleva världen. Istället så ser jag det bara som någonting som inte duger.
Mm.
Och hjärtat fortsätter slå, lungorna fortsätter, hjärtan, hela kroppen fortsätter fastän jag är så här, åh du eländiga, fula,
ja,
hemska, odugliga, ja, otillräckliga, gräsliga, och kroppen bara, ja förlåt, ja, och så fortsätter den,
ja,
fattar ni?
Ja,
alltså, det ger ju fan inte upp i första dagen.
Nej, och vi bara är så taskiga, ja, och man är så missnöjd.
Ja, och det vi säger till oss själva, det skulle man ju aldrig säga till någon annan.
Nej.
Men alltså det här som mal på i ens huvud, mm, dagligen, mm, om nu sitter jag här och bara tar, åh, här är lite valkar som hänger i. Det, ja, jag tänker nu, förstår,
ja,
ni?
Ja.
Så sjukt, ja, du, är det.
Ja.
Ja. Och här måste vi ju bara, jag vet inte vad man ska göra. Vi får bara hjälpa varandra.
Ja.
Påminna varandra om hur jävla underbart det är att ha en kropp.
Ja. Exakt.
Med tanke på alternativet.
Ja, precis.
Ja. Ja, men precis.
Kämpade du mycket med såna här tankar även när du var, ja, ung?
Massor.
Alltså ung är du fortfarande, men jag menar, ja, ungdom.
Ja, alltså massor. Ja. Massor.
Mm.
Ibland kunde man hetsbanta och sen så kunde man gå in i någon slags träning och sen så, mm, misslyckas det och så, ja, oerhört. Och särskilt som jag då också varit på scen, så man blir liksom betraktad, ja, mm, utifrån och då, mm, blir jag så väldigt medveten om allting och på ett så här obehagligt,
mm,
svinjobbigt sätt hela, mm, tiden. Men ja, det har hängt med.
Mm. Ja, för du skriver lite i din bok om att du hade liksom ortorexi ett tag, mm, när du var lite yngre. Mm. Och nu då när du liksom skulle börja påbörja din resa mot att må bra igen och så, var du liksom orolig för att du skulle hamna i de destruktiva tankarna igen?
Livrädd. Ja. För då skulle jag bara byta ett problem mot ett annat.
Ja,
just.
Alltså jag tror så här, nu ska jag bli den mest hälsosamma människa. Alltså då blir jag sjuk i huvudet igen.
Ja, precis.
Utan jag behövde hitta ett sätt att leva och njuta och försöka må bra så många dagar som möjligt. Ja. Och vara glad lite oftare. Och alltså,
mm,
på ett balanserat och lite lugnt sätt. Inte vinna någon jävla Mr. Universe.
Nej.
Det
men för det är det jag tycker är problematiskt. Men ja, det är klart som fan att vi ska liksom lära oss leva hälsosamt och allt det här med balansen och så, men det känns så mycket.
Men vad är det att leva hälsosamt?
Ja, precis. Det? Och jag tycker, ja, det är mycket runt det hälsosamma är ju extremt. Men det har blivit så normaliserat så att det anses inte vara extremt.
Och dessutom när man tänker hälsosamt, då tänker alla så här 90% vad man äter och tränar och 10% hur man tänker.
Ja,
och jag tänker att det är kanske lite tvärtom.
Ja.
Det är klart att om jag lever på bara ballerinakex, då kommer det få effekter.
Ja.
Men det handlar ju också om hur vi tänker och hur vi, mm, hanterar vår, ja, själ och hjärna.
Ja. Och jag vet, alltså jag vet att det var någon som hade jobbat på Stockholm Center för ätstörningar med, mm, unga tjejer som skrev någonting om att de här unga tjejerna kan komma in med anorexi eller bulimi. Och sen så när de åker eller när de skrivs ut så har de börjat träna jättemycket, mm, och då säger samhället, men gud vad duktig du är, mm, som tränar,
ja,
mm, men egentligen har de bara bytt, precis som,
exakt,
du säger,
mm,
och det där är så, det är så lömskt också, mm, för att samhället är så, vad duktig du är, woo, mm, liksom, mm.
Men hur gjorde du då för att inte hamna i dem liksom,
gör skulle jag säga, för jag, ja, jobbar ju fortfarande, ja, med det,
mm,
det är att jag vägrar ha dåligt samvete om jag inte tränar,
mm,
på en vecka, utan då är det så. Då blev det så. Mm. Och det är helt fint. Jag äter kakor varje dag.
Mm.
Alltså varje dag. Jag har en liten kaka i väskan här faktiskt. Men jag kunde inte ta med och ta upp den nu. För jag hade så lite så det skulle bara räcka till mig. Men också för att jag vill försöka hålla det här på ett lustfyllt och gött sätt. Målet är inte att bli snygg eller små. Inget av det. Målet är att kunna ha lite kul i livet. Leka,
mm,
lite, njuta lite och bara...
Mm. Men hållbart måste,
ja,
det,
ja, exakt,
ja.
Men alltså jag älskar ju detta, alltså jag blir ju så inspirerad när jag hör det här, men du la ju om din kost,
ja,
ganska rejält och liksom det kan ju alltid ge olika effekter,
mm,
men tidningarna började bland annat skriva om nya superkroppen,
ja,
alltså vad kände du då?
Ja, då blev jag förbannad,
ja,
för att min kropp var super redan innan,
ja,
den var bara lite sjuk, men det var inte, gjorde inte det mindre superb ändå.
Nej.
Och sen är då för att mota bort till exempel diabetes, jag var på vägen i diabetes 2, det som kallas, mm, ett prediabetiskt tillstånd, och jag var, hade levervärden som var levercirros som var jätte långt gången och massa saker, och det behövde jag sköta om,
mm,
och därför behövde jag då sluta, jag åt väldigt illa.
Mm.
Och det finns ju någon slags mellanväg mellan att bara äta liksom skräp.
Precis.
Eller att leva på luft och fallfrukt.
Mm.
Och jag försöker, det är den där mellanvägen liksom som jag försökt hitta. Där det är balanserat och där det är fortfarande sånt som jag mår bra av. Och jag ville fortfarande vara vegetarian, för det har varit i så här 35 massa år. Och jag ville behålla mina värderingar, men samtidigt gör det på ett gött sätt. Och jag vill äta gott.
Mm.
Ja.
Mm. Men när man läser din bok så förstår man ju också att, alltså, det var inte bara att du kanske åt väldigt dåligt, utan hela din livsstil, alltså du jobbade ju också extremt mycket. Alltså, kan du förklara lite hur din livsstil har sett ut innan här Victoria-dagen 2019?
Alltså, ja, och det är min akilleshäl, arbete, har alltid varit. Att jag jobbar, jag älskar att jobba.
Mm.
Och det blir ofta för mycket.
Mm.
Men fram till så den här Victoria-dagen så var det ju helt absurt. Alltså det var verkligen, det fanns inte en dag. Inte en dag på året jag inte jobbade. Alltså, julafton, midsommarafton, varje dag, varje söndag, varje kvällar, morgon, alltid.
Mm.
Och det är ju ohållbart.
Mm.
Och det märkte jag också, för att om man jobbar så mycket så tappar man också till slut kreativiteten. Det finns liksom ingen stelt, det finns ingen plats för att bli inspirerad längre, utan allting är bara producera och.
Mm.
Så som man ska vara lite krass, är det ju också jävligt ineffektivt. Mm. Jobba så mycket, mycket mer effektivt och
vara lite ledig.
Ja, exakt.
Ja.
Ja. Det räcker att du säger det, så blir jag så här, oh, ledig, det låter dåligt.
Ah!
Jag är så störd i huvudet.
Ja. Men det är klart att det tar ju tid. Jag menar, så här, Victoria-dagen 2019, det är bara typ exakt 2 år sedan. Mm-hmm. När man har hållit på så länge, det tar ju jättelång tid.
Men
för hjärnan att
träna sig. Tar ni ledig tid?
Ja.
Hur gör ni då?
Alltså detta är, vi bestämmer detta tillsammans. Vi måste bestämma och vi måste säga ja, och vi säger så här, nu pratar vi inte jobb på kvällen.
Mm.
Vi ringer inte varandra om jobb på kvällarna.
Mm.
Men då, det har vi ju fått vara väldigt så.
Och klarar ni det?
Ja, och så här, kollar inte mejlen på helgen.
What?
Mm, vi är väldigt så, jag skulle säga att vi är väldigt, det är klart på ett sätt så slappnar man ju aldrig helt av när man liksom, nej men så här, jag tar väl till mig av saker som rör psykisk ohälsa hela tiden om jag typ bläddrar på sociala medier. Men vi har ju annars väldigt mycket så 9-5 jobb. Alltså vi försöker verkligen hålla oss.
Ja.
Och det tror jag har gjort att vi tycker detta fortfarande är så kul.
Ja, fantastiskt alltså. Ja.
Men det är inte lätt.
Nej. Och får ni någonsin dåligt samvete när ni är lediga?
Ja, gud, ja, jag får det så ofta.
Och jag skulle vilja säga att typ samhället lite kan ge mig dåligt samvete. Ja. För att så här, om man är egenföretagare borde man väl vilja jobba hela tiden,
hela
dygnet runt.
Varje
liksom.
Jävla timme.
Ja. Speciellt när man är så här liksom, ja, men typ i början av vår karriär, då var vi väldigt mycket inne, så här, träffade mycket startups och sånt. Ja. Och den världen är så...
Oh, nej, men det är...
Ja, okay. Man blir så stressad av det.
Men
för
kan
ingen.
Du känna så samhälleligt också? Att samhället uppmuntrar en till att jobba in i väggen? Liksom?
Ja.
Mm.
Men, ja, det kan jag känna, men den stora pressen för mig kommer från mig själv.
Mm.
Den kommer inte utifrån, för den utifrån, det är bara liksom den pushar på, men den stora motorn av att ge mig själv dåligt samvete, den sitter inuti.
Ja, men det är det jag tycker är lite intressant, för att det är ju väldigt många som är så att man är extremt drivande och pushande mot sig själv, och att man är den här stora motorn som bara kan jobba på hela tiden för att man tycker det är kul och för att man tror att man måste.
Mm.
Men det är ju aldrig någon utifrån som stoppar en.
Nej. Och dessutom,
det är lite
obehagligt. Som du sa det här att man är duktig, det finns en förväntan på att man ska vara så otroligt tacksam för att man får jobba med något som, jag menar, ni jobbar med något som ni tycker underbart, jag jobbar med något som jag tycker underbart. Och då ska vara så här, åh, då ska du vara tacksam. Och då, jobba. Då får du inte tycka det är jobbigt.
Nej, exakt.
Precis.
Och också, alltså, ja, och att man ska göra så mycket gratis. Man ska göra så mycket som liksom, för du älskar ju det här. Mm. Så kom igen, lite till kan vi. Ja, gud, det är så sant.
Mm. Ja, men för en sak till som jag reagerade på när jag läste boken var när du skrev om du drog på dig 2 olika axelskador.
Ja.
Ganska liksom allvarliga.
Ja.
Där den ena var att du hade ramlat av på en häst och liksom det såg ut som grus på insidan av din hud. Liksom. Och ändå genomför du mer än en föreställning med den här axeln.
2 timmar senare står på scen med krossad axel.
Innan
jag åkte tänkte jag, och det sjuka är att jag tänkte inte ens på det. Jag bara, nej men det måste jag väl. Det var på något slott, det var så sjukt. Då kom någon som friherre och gav mig en näve piller och lite champagne. Jag bara, ja, jag tog med det. Jag gick upp på scen, vilket ju helt...
Men att det heller inte var någon där som stoppade dig?
Nej, det var bara massa gycklare som jag liksom. Så vi tänkte väl på att the show must go on.
Ja. Och det är ju på något sätt också extremt ohållbart.
Ja, ja det är det ju.
Ja.
Men vad hände sen när du väl åkte in till sjukhuset? Fick du en chock då över att du var så skadad?
De frågade då, när jag kom in ett par dagar senare, för de sa, vad gör du? Varför har du inte kommit in tidigare? Ja. Och så försökte jag så här, nej, jag skulle ha två konserter bara, så skulle jag rida på en häst. Och de bara, oh my god. Och sen så tvingades vi då hoppa av.
Ja.
För att det, alltså, de satte mig, ja. Det gick ju inte.
Nej.
Jag försökte.
Men vad kände du då? Ville du egentligen fortsätta? Alltså...
Nej, just då hade jag så fruktansvärt ont. Så jag ville inte fortsätta. Jag ville bara, jag ville ingenting. Jag ville bara att det inte skulle ha ont. Mm. Och det gjorde inte ont när jag satt helt stilla så här. Så då gjorde jag det.
Men du hade aldrig några tankar på att liksom sjukskriva dig? Alltså jag menar, jag tänker dels då med liksom axelskadorna, men också allt det här med migränen och mycket ångest och liksom...
Nej. Jag har faktiskt inte ens tänkt på.
Nej.
Nu har jag ju ett sånt märkligt jobb. Så att man antingen har man konsert och har jag inte konsert och gör massa andra saker. Så när, enda gången som jag inte gör mitt jobb, det är om jag är till exempel förkyld och ska ha en konsert och kan inte ha det för att jag har ingen röst.
Mm.
Men det är faktiskt det enda.
Mm.
Jag har däremot blivit duktig på att ta på mig mindre jobb, men att sjukskriva mig dit... Nej. Jag vet inte vad jag ska säga, nu känner jag mig så här påkommen.
Men var det någon så i din närhet, alltså liksom någon, alltså inom produktion eller du vet som du jobbade med som var så här, men Rickard, du ska inte vara sjuk. Alltså det var inte något sånt.
Nej,
heller.
Alltså jag hade ju de mina vänner och Anders, min partner, så här. Men på något sätt lyckades jag också hålla fasaden så pass högt, så jag tror inte alla riktigt så.
Jag förstår.
Vill det vara.
Men du brukar ställa dig själv en fråga ibland som när vi läste det så kände vi så här, den här frågan behöver många ställa sig ganska ofta. Släpar jag på bördor eller bär jag på glädje? Vill du utveckla det lite?
Det var ju efter att jag hade krossat båda axlarna, andra krossade jag på Fångarna på fortet, så sjukt. Men, så läste jag en sån superflummig, underbar 80-tals new age bok som heter You Can Heal Yourself, och den är alltså gräslig, men också underbar. Och där var det så här, man läste på om axlar, så skulle det då symbolisera, enligt Lewis eller Hayes som har skrivit den här, att axlarna är det som bär, som ska bära upp vår kropp. Vi hänger hela vår kropp liksom på axlarna. Och när axlarna går sönder så är det som om kroppen säger så här, nu bär du på sånt du inte vill bära, vi orkar inte bära det. Och rent symboliskt så tycker jag frågan är intressant. Släpar jag på bördor eller bär jag på glädje? Och den frågan behöver jag inte krossa en kroppsdel för att behöva fråga mig själv. Så jag kan bara tänka när jag går upp på morgonen, vad är det jag ska göra då? Vad har jag föresatt mig? Hur kan jag möta den här dagen med så mycket glädje som det går? Utan att för den delen behöva vara tvångsmässigt så här frikyrkoglad hela dagen.
Ja, precis.
Men hur kan jag möta den med någon slags gryningsljus snarare än mörker?
Jag tycker det är så fint också att man liksom ger sig själv den frågan på något sätt.
Men glädje är också svårt. För jag tror ju inte att vi människor är skapta för att gå omkring och vara ohämmat lyckliga dygnet runt.
Nej, absolut inte.
Och då, eftersom vi då ingen av oss är det, så mår vi skitdåligt för att vi inte är det. Oh, nej, nu är jag inte lycklig och då har jag gjort något fel. Eller så här. Men jag menar, vi som art då under ett par hundratusen år har utvecklats är ju inte gjorda för att utan vi är gjorda för att liksom leta mat och sen fly och sen så sova.
Men
det är ju primitiva i den här existentiella glädjen, så när vi söker den och inte hittar den så får man panik för det och så bara det blir en skitspiral.
Ja. Och så tror vi att så här, men nu är jag lycklig och så ska man vara det hela resten av livet nu. Alltså.
Ja, men man börjar må skit i jakten på den lyckan.
Exakt. Exakt.
Ja, det
så istället för att då försöka hitta små stunder, men nu var jag glad, nu var det kul, nu mådde jag bra, så får man vara glad för det. Sen så kommer det finnas dagar och stunder och veckor där det är piss och då får man ta hjälp eller göra något annat. Eller så har jag tänkt i alla fall. Då, det kommer vara så.
Ja, exakt. Och det får vara så. Liksom.
Ja.
Vi brukar liksom upprepa det många gånger i podden och för oss själva med att så här, livet generellt är typ 2+. Det blir inte så mycket mer än så liksom. Och sen så har man 10 plus dagar, vissa dagar är 8 wow. plus.
Ibland
är
det noll. Och du har två på en 10-gradig skala, jag trodde det var på 5-gradig.
Nej, nej, på 10. Två plus.
Ja, två plus.
Ja.
För då blir man också positivt överraskad.
Ja, när man kommer på 5-6. Ja, det är sant.
Då blir det så kittlande.
Ja, ja men 10 är man ju typ alltså. Alltså jag vet inte ens när man är.
Nej,
alltså,
då är det ju någon slags eufori.
Alltså sån.
Oh, ja, precis. Oh.
Då är det ju 10.
Ja.
Alltså.
Liseberg är ju när man gifter sig.
Ja. Men annars är det ju 2 plus.
Ja.
Men när skulle du säga alltså, att du verkligen förstod, alltså rent liksom både mentalt, eller ja, men mest mentalt för dig själv, att så här, livsstilen jag har haft under så lång tid nu är inte hållbar. Var det på Victoria-dagen eller var det efter?
Nej, det var ju några veckor senare eller någon månad senare när jag såg effekterna av de förändringar jag gjorde. Det var inga radikala, men det var små förändringar som ändå var på riktigt. Och när jag såg effekterna av dem så var jag så här, det händer någonting i mig nu. Det händer någonting i min kropp. Och det händer någonting i min hjärna. Det händer någonting i mitt hjärta.
Mm.
Så då förstod jag att amen, jag fortsätter ett tag till. Mm. Jag tar en dag till. Mm. En dag till.
Men i din bok så skriver du ju om många så här mentala redskap som du på något sätt har liksom tagit fram för dig själv och för dig och ditt liv. Mm. Du kallar dem de 7 fyrtornen.
Ja.
Vill du berätta lite om dem?
Alltså för mig är det så det är bara en symbolisk inre bild som jag har. Ett fyrtorn, det har varit det som sjömän i årtusenden har styrt mot när de är på ett när det är rev som döljer sig under vattnet, när det är stormar, när det är dimma, när man inte hittar. Då kan man höja blicken så tittar man och säger, men där borta är det ett ljus.
Ja.
Det ska jag styra mot och så ska jag bara fokusera på det och styra mot det. Så att för mig har just fyrtornet blivit en symbol som jag kan höja blicken och styra mot när det är dimma i livet eller det är rev som döljer sig eller det stormar.
Mm.
Och så har jag då byggt för mig själv 7 stycken fyrtorn som symboliserar olika saker i mitt liv som är angelägna för mig att leva i och leva med.
Mm.
Och som jag då kan blicka mot och vända mig mot och åka till och vara i.
Ja,
i min fantasi.
Mm. Men vad kan ett sånt torn vara till exempel?
Det allra första tornet som är ett sånt anspråkslöst litet blygt torn, det är det som jag kallar stillhetens fyrtorn.
Mm.
För att för mig så vad den jag behöver göra, vilken resa jag behöver ta, vilket allting måste utgå från ett slags accepterande av nuet, varande. En stillhet. Här är jag. Och sen kan jag ta ett steg framför andra. För att om jag bara springer på utan att så blir det bara spring.
Mm.
Så det är för mig det första, och jag ska inte säga det viktigaste, men det är det första tornet.
Mm.
Där.
Men vilket skulle du säga är det viktigaste då?
Det är ju från dag till dag.
Mm.
Alltså de 7 tornen som jag ställt upp för mig själv. Nu tar jag på bläddra i boken här som är så lyxigt och underbart.
Den är så fin.
Ja, du är söt.
Nej, men den är ju det.
Ja. Det första tornet för mig, det är ju stillheten. Där jag får lov att bara vara. Och efter det, för att kunna gå vidare så behöver jag i regel inspiration. Eller jag behöver en energi, någonting som pushar igång och startar upp min motor. Och för mig det är med musik.
Mm.
Så det är musikens fyrtorn. När jag väl är igång så gäller det för mig att hantera det som finns både runt mig själv och i mig själv. Så nästa fyrtorn för mig som är en av de viktiga sakerna, det är också snällhetens fyrtorn. Och det skulle jag säga är det mest utskällda ordet. Folk är så här, töntigt och snäll och så här naivt och dumt. Och ja, jag är svinnaiv och helt. Men jag tror fortfarande på att vara snäll mot mig själv.
Mm. Ja.
Och mot andra, att ha lite slaka tyglar, att söka förståelse, att se mig själv och se andra och inte vara så jävla hård och snabb och döma hela tiden.
Mm.
Och när jag väl har sett det, då kommer jag till mitt fjärde fyrtorn som är förlåtelsens fyrtorn.
Mm.
Och det handlar både om att förlåta andra förstås, men också tillge mig själv.
Mm.
Och att inte gå omkring och ha dåligt samvete som jag pratat om, eller gå omkring och ha fortsatt ångest för det där jag sa då. Utan både ta tag i de bitarna men också förlåta mig själv och säga att jag är människa, jag kommer göra massa fel varje dag.
Ja.
Och nu vet jag det och så försöker jag imorgon igen.
Mm.
För att kunna göra det så behöver jag då gå till det som är mitt 14:e, det är närvaro. Det är att vara här. Mm. Nu är jag här med er.
Mm.
Och då vill jag vara det. Precis. Då kan jag inte vara så här, sitta och prata och samtidigt gärna gå tåget hem. Och då är jag här.
Mm.
Att göra det. När jag väl är här, då kan jag också se andra och då kommer jag till det näst sista 6:e 14:e som jag kallar generositetens 14:e. Alltså, att vara generös mot mig själv. Och att vara generös mot andra. Både med min tid och med min närvaro och med min empati och min förståelse. Och ibland är det lättare att göra det mot andra än att göra det mot sig själv.
Mm.
Men att också ha den känslan mot mig själv.
Ja.
Och då kommer jag till det som är mitt sista 14:e, 7:e 14:e som är tacksamhetens 14:e.
Mm.
Inte någon tvångsmässig du ska vara tacksam, utan en uppmuntran till att faktiskt uppleva tacksamheten, att känna att wow, alltså gott kaffe, ni ser underbara ut och vi har så trevligt samtal och det är så här, vissa stunder så är det blir en 2+.
Ja!
Och det är jag så tacksam för.
Ja, det ska man vara. Det här var så fint. Men jag tänker mig så här, alltså om du, när du nu ser tillbaka på, ja men snart, är det 2 år sedan du liksom drog igång ändå den här resan.
Mm.
Vad skulle du säga är liksom den största utvecklingen som du har gjort i dig själv?
Det är nog min förmåga att bli lite bättre på att göra ingenting.
Mm.
Och jag är inte där ännu. Mm. Jag har lång bit kvar. Men jag lär mig. Jag övar.
Mm. Ja, men kan du känna liksom tvivel i de här tonen på något sätt? Kan du liksom känna att så här, shit, nu har jag liksom, nu tvivlar jag på att jag kan vara i den här närvaron? För det kan jag, av de 7 tonen kan jag säga, alltså så här, närvaro är typ det svåraste tycker jag.
Mm.
Att vara liksom, att inte liksom spinna iväg i vad man ska göra sen eller hur det var då, utan att vara i nuet liksom. Det är skitsvårt och någonting som vi måste öva på.
Ja.
Men hur skulle du säga att den här resan har sett ut för dig liksom?
Jag tvivlar inte på det som de här 4 tonen står för. De som mitt credo. För mig så är de här sakerna med snällhet och förståelse och tacksamhet mitt livs credo.
Mm.
Men på hur vidare jag ska klara av att följa dem. Det tvivlar ju varje sekund.
Mm.
Alltså det herregud.
Ja.
Och nej, nu läcker båten på, alltså hela tiden är det ju så.
Mm.
Jag skrattade så jag såg på Instagram när jag lagt upp så här. Hur mår du? Jo, det är toppen, så är det en båt som är så här, håller på att sjunga. No worries. Så jag menar, det är klart. Mm. Där finns tvivlen. Men på vad jag tror på.
Ja.
Tro på den världen, när den är stark.
Mm. Ja, men jag tycker bara det är så viktigt att påminna om det med att man liksom hela tiden kan tvivla på sig själv. Även fast man vet vad man tror på och vad man står för, så tvivlar man ju alltid på att man kan leva upp till det på något sätt.
Men alltså, gör inte alla det?
Jo, det är bara det.
Någon som
fast
inte
man
gör
får
det?
Ju bilden av man att får, ingen annan tvivlar.
Exakt, att alla är så säkra och trygga.
Ja,
och
så jävla står så
stadigt.
Den här
jävla Instagram-sjukan.
Precis.
Vet ni, jag träffade Dalai Lama, vi jobbade ihop. Och då, innan han skulle gå in på scen, så var det så fint att se, för då var han precis som vi alla artister, han skulle myggas på och han stod liksom så här och förberedde sig och gick in i en slags koncentration, så till och med han hade sån här ögonblick, tror jag, när han var så här, ja, nu ska jag in och liksom, nu var 3000 personer eller vad det var vi skulle framträda för, och han behövde också. Jag vet, det finns tvivel i oss alla.
Han blev också
i
nervös.
Dalai Lama också.
Dalai Lama blev nervös.
Ja,
bara en sån sak.
Det måste vi faktiskt komma ihåg.
Ja,
men du, kan du inte liksom så här, om du skulle, alltså, vad tror du man får med sig av din bok Transformation?
Jag hoppas att det är en bok som man hittar sina kapitel i, som är, det här är mitt kapitel, närvarans kapitel för dig.
Mm.
Kanske är det, kanske kommer läsa det så här 5 gånger, sen finns det andra kapitel som är så här, nej, det här är inte för mig.
Mm.
Och då ska man skita i dem.
Mm.
Utan det som ger återklang i ditt hjärta, det är det som du ska läsa. Så hoppas jag det blir.
Mm.
Att alla hittar en mening eller en sida eller ett kapitel som är så här, det här, det är mitt.
Mm.
Men nu har du ju skrivit den här boken och du har liksom gjort den här ändå inre resan som väl är pågående hela tiden,
ja,
egentligen.
Gud, ja.
Men
hur mår... säga hållplats ett.
Men hur mår du idag?
Just nu mår jag jättefint. Det här är ju underbart att titta med er. Men, och jag tror också att jag mår, att jag är på en mycket mer harmonisk plats än jag var för till exempel 2 år sedan. Eller det vet jag att jag är. Men tvivlen finns ju kvar. Ångesten finns kvar, rädslan finns kvar. Skräcken, sorgen, tårarna, allt det finns ju kvar.
Men det är ju livet.
Exakt. Jag har bara möjligen lite mer redskap att kunna leva med och hantera det. Tror jag.
Exakt.
Det är skillnaden.
Men vad hittar man i din bok om man lyssnar och vill liksom kasta sig över?
Ja, i bokhandel och sånt. Eller så går man in på min hemsida rikardsoderberg.se eller på mitt Instagram. Och så finns det länk och sånt. Så skickar jag den direkt. Så fort, ja, direkt ska jag säga. Nu höll du säga, den släpptes ju för någon dag sedan, så här förköp. Och det ballade ur helt. Så att, men det är ett nytryck på väg. Så att det kommer om några veckor. Jag vet inte när det här sänds, men då har den säkert redan
kommit. Okej, då har vi kommit till sista frågan.
Ja.
Vad inspirerar dig?
Jag har intatuerat på armen ett citat här, med noter som är från en opera som heter Tosca, och där sjunger Tosca "Vissi d'arte, vissi d'amore", och det betyder jag har levt för konsten och jag har levt för kärleken. Och för mig så handlar livet om det. Det handlar om kärlek, det handlar om konst och musik och det sköna, det vackra. Så när jag tvivlar, då är det dit jag går.
Fint.
Gud vad fint. Ja. Rickard, att vi har fått ha dig i podden.
Jag vet att jag har fått vara här.
Nej, det är otroligt.
Tack för att du ville gästa Ångestpodden och för din fina bok.
Tack snälla.
Tack.
Tack. Nej, men Sofia, kan du fatta att han står där och bara så här uppträder för kronprinsessan, kungafamiljen, tv-kamerorna i ansiktet. Alltså för mig var det så starkt att inte veta om man applåderar för att han går på eller av scenen.
Precis.
Eller liksom om han har ska sjung sjunga klart. Eller har sjungit klart.
Nej, men jag tycker också det här avsnittet och egentligen liksom hela Rickards bok är en så, så viktig påminnelse om att du kan bli väldigt sjuk trots att du jobbar med någonting som är hela ditt liv.
Ja!
Alltså du kan liksom bli av med så mycket energi trots att du jobbar med något som är din energikälla.
Ja.
Alltså för man måste vila oavsett hur mycket man tycker om att göra någonting, så måste hjärnan få vila liksom.
Kan inte du se så här, det är onsdag kväll. Vi möts på en restaurang. Där sitter Rickard och väntar på oss. Det var ju den kompiskänslan jag fick.
Det kommer hända.
Jag också. Alltså ja. Verkligen. Jag vill berätta om allt.
Sen tycker jag också hela liksom samtalet kring att så här, så fort någon går ner i vikt så skriver liksom tidningarna direkt. Alla vill ha liksom enkla tips och råd. Hur har du gjort den nya superkroppen? Och så här, uppmärksamma istället att han kanske har ändrat hela sin livsstil för att han mådde skit innan.
Exakt. Liksom. Och att så här, målet
är att må bra.
Målet är inte att må bra, jag ska få en superkropp. Jag ska bli smal eller vad det nu än kan vara.
Ja, men uppmärksamheten riktas alltid på bara det yttre.
Det säger allt, men alltså Rickard är så jävla smart och liksom pratar på ett sunt sätt, vilket gör mig väldigt 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 glad.
Läs boken. Den går att köpa på Rickards hemsida som är rickardsoderberg.nu.
Rickard med CK.
Ja, tack så jättemycket också Rickard för att du ville gästa Ångestpodden. Du är otrolig.
Det har varit Ångestpodden.
Ja.
Och det kommer bli Ångestpodden även nästa vecka.
Jajamensan. Tänk om vi skulle bara, och nästa vecka är vår sista avsnitt.
Ja, exakt.
Nej, fattar ni. Vi kommer ju ha prestation, eller separationsångest. Ja. Nej, det är nu blir inte ännu på ett tag.
Är vi så 70 kanske?
Ja, det var. Ja, kanske.
Ändå, nu ska vi gå i pension.
Hej då.
Puss.
Podplay.